Rickard Olsson heter jag.
Olof Rolande heter jag.
Och här är våran podcast. Grattis till dig som har tankat ner den här.
Och varmt välkommen.
Du är inte ensam. You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. Ja, den här veckan har varit full med jobb. Jag har dragit igång med Vem vet mest, som ju är, då spelar man ju 5 program om dagen. Det är många som undrar kring det, hur det går till och sådär. Jag kommer dit, jag kan berätta det, för du hör att jag är som en dammlucka som har öppnats, bara forsar du. Jag kommer dit 7:30 och då läser jag alla frågor som ska vara med i programmet. Och då, om jag läser lika fort som Klabbe pratar i ett intro när han kör rakt över disk, då tar det 1,5 timme. Och då kopplar jag liksom bort hjärnan. Då är det bara munnen som går.
Är det för 5 avsnitt då? Eller något sånt
det är 5 program, precis. Ja. Och sen så, då, om jag läser fort som fanken, då kan jag få... Nu skäller din hund.
Ja.
Han får inte vara här inne i studion. Ja. Då kan jag få 20 minuter och sova innan jag ska in i sminket. Och de 20 minuterna är guld värd. Sen är det sminket och sen strax efter 9, då står man i studion och ska låtsas att det är 7 på kvällen och bränna på. Och det är en död studio, det finns ingen publik, du får inte tillbaka någonting från någon. Du står bara och öser ur din fatabur allt vad du orkar och låtsas som att det är publik och sådär.
Så det sitter alltså, ni har aldrig live-publik? Nej, det är klart, det skulle inte funka så många avsnitt som ni gör.
Och så spelar vi in ett program och så får man springa upp och hoppa in i en ny kostym och så springa ner och göra tisdag, onsdag, torsdag och så då sist på dagen där vid 5:30 tiden, då får man sätta på sig lite finare kläder och ha ännu mer energi, för då är det fredag. Det är så tight schema, Olof, så att nu har ju du tight schema imorgon vet jag också, men det är så tight schema så när jag skulle gå på toaletten en gång så frågade producenten, vad ska du göra? Jag fick inte göra någonting stort alltså. Jag fick bara kissa. Så tajt om tid. Det var lite ironi var det, men det var låg ändå en viss sanning i det. Så tajt det kan man. Göra det 3 dagar på raken. Då är man, fjärde dagen så pratar jag som en stroke-patient ungefär.
Och nu har du det framför dig?
Nu har jag det framför mig. Och det är därför jag pratar så fort nu, för att jag är så uppe i varv inför det här.
Jag kan ju hjälpa dig igång då, så att du kommer in i Vem vet mest-modet.
Ja, genom att, på rätt spår här.
Genom att ställa en sån här fråga som du ställer till publiken och till de tävlande. Då har jag en fråga till dig här. Vem har skrivit låten som går så här? Och om vilken stad handlar den om? Nu tändas åter ljusen i min lilla stad.
Det är någon uppe i Norrland, är det inte det?
Ja.
Det är Luleå eller något sånt där.
Nej, tror jag inte.
Nej, men det är han, vad heter han?
Det är kväll.
Det här är också en bieffekt av när man gör Vem vet mest, att jag tappar närminnet. Han heter Hedhaglund. Jag säger det bara.
I min lilla stad.
Vad heter han?
Gunnar Wiklund.
Ja, Gunnar Wiklund. Det här kan jag normalt.
Och jag tror att staden är Östersund.
Det kanske är Östersund, ja.
Vi får se om det är någon lyssnare som kan dementera det. Jag tror faktiskt att det stämmer. Jag tror det är Gunnar Wiklund, min lilla stad.
Ja, väldigt vacker röst här.
Östersund. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar. Det här leder mig in på fråga nummer 2. Vem vet mest? Vem var den första så kallade kändisen som gick ut med att han var HIV-positiv?
Andreas. Nej, det var ju Sixten Herrgård.
Ja.
Det var då man skämtade och sa telefonnumret till AIDS-jouren var 610-610-610 och sånt.
Ja, den kände jag inte till.
Nej.
Men han var ju första som alltså gav det ett ansikte. Mm. Sen blev det ju globalt, blev det väl Magic Johnson kan jag tänka mig.
Ja.
Men det ledde mig in på...
och vad ledde det in på det från början?
Jo, det ledde in på en frågeställning som jag ska komma till alldeles strax. Men jag vill först berätta om min helg här, för den har varit rätt speciell.
Vill du veta?
Ja, det är klart jag. Jag sitter och tar en sipp på kaffe.
Ja. I fredags så höll jag ett föredrag på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.
Ja.
Och i lokalen bredvid så var det en presskonferens. Det var hur mycket kameror som helst. Gissa vad som pågick
Chibi där. Och Martin, ja.
Just det. De här två journalisterna som hade kommit hem från Etiopien. Och det tyckte jag var lite så här speciellt. Och vara så nära som man kan vara ibland. Du och jag är ju utom Socknes. Vi är ju inflyttade till Stockholm. Och det här var en av de här första tillfällen jag kände att det är rätt coolt ibland att vara nära händelsernas centrum på något vis.
Ja, det, jag förstår precis. Jag var i New York förra sommaren. Och var jag och min tjej ute och gick i Central Park. Och så spelade Lady Gaga en gratis konsert där.
Ja.
Det är också så här, shit vad häftigt. Då är man i in medias res, i händelsernas mitt.
Ja. Så då var vi klara där i alla fall då. Och jag märkte ju, och Anna var med också då, att hur trötta de var. Alltså de höll på väldigt, väldigt länge där. De hade ju knappt hunnit komma hem. Och jag tror någon av dem där bor väl i Göteborg. Gör han inte det, fotografen?
Ja, jag vet inte, men lyssnade du på presskonferensen någonting? Jag lyssnade lite grann.
Ja, lite.
Gick hemma på tomten. Och det var, han var så jädra bra när han sa, de tystade journalisten, men de kunde inte tysta journalistiken.
Ja, det var väl läckert.
Det var legendariskt bra.
Och han påminner oss också om hur lyckliga vi är att få faktiskt ha yttrandefrihet i Sverige.
Just det, det var det sista jag hörde innan jag brände iväg med vattenskoter.
Körde du, åkte vattenskoter i fredags?
Mitt i stormen Leslie, ja, faktiskt. Det kan vi prata om sen och ska berätta om vilket enormt livselixir det är. Det är ja till livet att åka vattenskoter.
Den passar perfekt in till det jag ska komma till alldeles sen då. Men i alla fall, det var fredag då, fredag kväll och så fredagsmys och lite sådär. Sen lördag, då åkte jag som en skottspole, jag höll två föredrag och ett var utanför Eskilstuna och kom tillbaka i alla fall. På kvällen så gick vi ut på restaurang och Annas svärmor, min svärmor, Annas mamma, var här. Så vi gick på PA Company och där sitter då Filip Hammar och Jenny Hammar i bordet bredvid oss. Mm. Och det var liksom för nära för att jag inte så åtminstone ska kunna...
Du måste bara...
Jag måste ju bara säga liksom...
Jag gör också en podcast.
Ja, vänta nu då.
Ja.
Jo, men de har ju trots allt inspirerat till den här podcasten.
De har inspirerat många, tror jag, till podcast.
Ja, de är ju föregångare och de är förbaskat duktiga dessutom. Mm. Så att jag har ju följt ganska mycket av deras arbete genom åren. Så hade skitschysst snack och då kom vi bland annat in på dig då.
Mm.
Och att vi gjorde en podcast och då skulle han ju lyssna. Så om du lyssnar nu, Filip, då har du hållit ditt löfte.
Jaha.
Tror du att han gör det?
Ja, det tror jag att han gör. Jag gillar Filip väldigt. Jag säger det nu då.
När han lyssnar.
Ja, men hela den, det finns en ärlighet i allt det de gör som jag gillar väldigt mycket. Det är det som går igenom hos mig faktiskt.
Mm.
Och så har jag haft lite kontakt med hans syrra också, Linda.
Berätta.
Hon har varit med i Bingolotto och hon har varit med på Kristallen också. Så var hon prisutdelad, följde med henne och ledde henne ut. Och sen så har jag varit och besökt dem också i Köping där. När hon var tillsammans med Mats, men nu är hon ju inte det längre.
Nej, hon är inte det.
Nej. Jag brukar alltid fråga hur hon mår och sådär.
Cool.
Värna lite grann.
Ja.
Men jag tror att det har med den där småstadskänslan, småstadsmentaliteten också, att man är nyfiken, komma till Stockholm och det finns en sån här ärlighet i det också. Ja. Lite grann, tycker också det, vi har pratat om min resa till GKs i somras, det här vanliga, liksom, att man gillar det extremt mycket, det finns väldigt mycket kärlek i det.
Absolut, och det tror jag de värnar om också väldigt mycket. I alla fall, vi sitter där då och har en skittrevlig middag och vi kommer in på med podcast och P3 Dokumentär visar sig att vi hade en gemensam liking för då.
Ja,
allihopa.
Det är fruktansvärt bra.
Ja, det är så bra. Så vissa av de här avsnitten är galet bra. Så det lyssnade vi på och då rekommenderar han, eller jag rekommenderade ju en hel del och han också då. Så trevligt sådär va. Och sen så var det inte så mycket mer med det. Och så blev det då söndag. Det kan hända att jag kommer tillbaka till Filip på något vis lite senare. För det var någonting mer jag skulle berätta där. Jo, just det. Det var det jag skulle berätta. Han lyssnar aldrig. Han berättade att de lyssnar aldrig på sina podcast.
Nej.
Vad säger du om den?
Ja, jag har ju... Olof, jag lyssnar inte på de här heller.
Men jag tycker det är fascinerande för att jag har varit rätt mycket sådär också. Jag tycker inte om att titta på och lyssna på och höra sin egen röst och så vidare. Ja. Men jag trodde ju de gick igenom sådär och så vidare. Men nej.
Nej, men jag gör inte heller. Men jag tror att det är så här av gammal rutin och sådär. Och sen den där timmen känner jag att jag vill lyssna på andra.
Mm.
Som det tar då. Ja. Men... det gör ju i och för sig också att det är lättare att glömma bort vad vi har pratat om också. Man ska ju egentligen lyssna. Om man ska vara riktigt professionell så ska man lyssna på allt och titta på allt man gör. För att utvärdera och vara analytisk och så.
Ja, jag har lyssnat igenom några av de grejer du har berättat ibland som jag har garvat åt på live här så att säga. Då har jag lyssnat igenom dem igen.
Ja.
Jag tycker det är fruktansvärt roligt i ett avsnitt när du berättar. Han har kavaj. Kan du inte säga det igen?
Han har kavaj. Ja. Ja, för de som inte lyssnar på det avsnittet så var jag i Ystad. Och det var bara en jävla massa svinfarmare där helt enkelt. Och vi kom in på ett ställe, vi var på ett helt gäng grabbar. Och då hör han som går sist i mitt sällskap, jag går typ först. Och då hör han hur en kvinna säger. Hon tittar på mig och så säger hon, han har kavaj. Ja, då vet man vad man har hamnat på för ställe.
Ja,
det var ju bara början på en riktig... Här är Jösses kväll.
Sen så tipsade Filip och Jenny Hammar om oss om att gå på Palme-dokumentären.
Just det.
Som går på. Mm. Och den var vi på idag. Jag kommer direkt därifrån.
Ja.
Och det intressanta var att jag ville så gärna gå just på biografen Grand. Mm. Av en mycket uppenbar anledning. Visste du att Lasermannen jobbade som biografmaskinist där?
Nej, det visste jag faktiskt inte.
John Ausonius. Ja. I slutet på 70-talet.
Aha.
Så den där biografen har ju någonting. Den drar till sig just märkligheter. Så vi var där och såg den här dokumentären. Väldigt rekommenderbar, kan jag meddela. Mycket bra, vi gillade den. Framförallt var det här, man fick se hur familjens synvinkel.
Mm.
Barnen och hur tajt det var och vilken press han levde under.
Helt det handlar väl inte så mycket om mordet överhuvudtaget egentligen. Det handlar om honom som privatperson och hur han var med familjen under sin verksamma period.
Det är verkligen ingen lång genomgång av mordet. Absolut inte. Men det föranledde mig till det jag så pratade om då med Sixten Herrgård.
Ja.
Jag lyssnade på Peter dokumentär om det här med HIV och hur det uppstod och sådär. Och då visar det sig en väldigt intressant grej. Nu ska ni lyssna alla lyssnare väldigt noga. För när det kom bromsmediciner på 90-talet så kom ju de med klang och jubel till patienterna och meddelade att din tid är inte kommen utan nu har vi hittat ett sätt att bromsa det här. För visserligen var det ju i förstadiet så att säga. Men då visade sig att många, inte många, men kanske en hel del faktiskt, reagerade inte med glädje för det beskedet.
Nej.
Har du någon aning om varför man inte blev gladare av att någon ger dig det livsbeskedet?
Ja, jag tycker själva ordet bromsmedicin, det är ju ingenting som är definitivt, alltså det bara stannar upp en rak resa mot döden. Kan man i och för sig säga att hela livet är ju en rak resa mot döden. Fortast går den om man gör upp scheman och sånt. Jag brukar alltid säga till folk som har ordning och reda på grejerna att det rakaste vägen till döden, det är ett schema. Men,
Excel-människorna som
jag pratar om. Ja, precis. Mm. Men om jag har fått ett dödsbesked här, du har HIV, du har AIDS, och så kommer någon och säger, det här är inte penicillinet som botar dig, utan det här kallas för bromsmediciner. Ja, jag vet, jag ska vara kluven inför det faktiskt.
Mm. Tror jag. Hette det det? Jag är inte helt hundra.
Jo, men jag tror att det hette det. Jag skulle också kanske säga så här, nej men skit i det. Vi snabbar på det här istället.
Liksom. Ja, för vad som hände var alltså att vissa av de här patienterna då hade ju liksom skrivit sitt testamente, de hade sin bucket list, de hade betat dagar, de hade rest mycket, de hade spenderat alla sina pengar. Och sen helt plötsligt kommer de säga, nej men vänta du får 50 år till här. Mm.
Ja, men det finns en otrolig depression i det. De har redan förberett sig på döden och... De har i princip dött mentalt och så får de ett nytt andra liv.
Jag tror i alla fall att det blir en tidsaspekt där man måste anpassa sig till de nya omständigheterna. Mm. För man kan också, tror jag, ibland bli förlika sig med någon form av sjukdomsbild som gör att man ibland, när man tappar den så tappar man lite av sin identitet också. Mm. Och då visar de här medicinerna funkar ju väldigt bra. Så att, det är ju en fantastisk egentligen framgångshistoria för vetenskapen.
Ja, men det handlar väl också om, det hänger väl ihop lite grann med Martin Schibbye och att de uppskattade våran frihet i Sverige och yttrandefriheten och allting sånt. Men det gör man först när man har suttit i ett eritreanskt fängelse. Mm. Och livet brukar man också säga att det uppskattar man också först när man har kommit nära döden.
Mm.
Men om man har kommit så nära döden så att du faktiskt har dött mentalt. Att du har liksom skrivit testamentet, kanske rent av börjat ge bort saker till vänner och bekanta för att den här vasen ska den och den ha och sådär. Och sen så kommer någon säga, du, jag har en ny grej, du får leva istället. Det är nog väldigt, väldigt märkligt.
Och det föranledde mig till frågan jag hade egentligen som fråga ett till dig innan jag körde lite vem vet mest på dig. Men du uppskattade ändå att du fick den frågan.
Mm.
Min lilla stad. Har du varit nära döden någon gång?
Jo, men vad jag skulle säga var också angående det här att man har dött mentalt.
Mm.
Det är ju, kommer du ihåg, var det förra eller förra vintern så var det en pojke som fastnade i ett björnide. De var ute och åkte skidor, vände om Funäsdalen eller sånt där.
Mm.
Kommer den första killen och åkte över björnidet. Björnen vakna. Andra killen åker över björnidet. Björnen reagerar, vad fan är det som händer? Kommer tredje killen, kanske var, jag tror han var 10 år eller någonting sånt där. Då tar björnen honom, suger ner honom i björnidet.
Oj.
Och han kämpar emot. Och man har ju inte en chans mot en björn. Och när han berättade också, för björnen släppte honom. Men, och det var ingen som förstod varför. Och då frågade jag, varför släppte björnen? Nej, men jag dog. Jag liksom gav upp. Och björnar äter inte dött kött då, vad jag förstår. Och då att vara 10 år, var fast i ett björnide och liksom dö mentalt. Nej, men det här är ingen idé längre. Jag kommer att dö.
Fruktansvärt.
Ja, resten av hans liv ser ut.
Det finns ju något som heter...
Jag kom på soffan där med psykologen.
Det finns ju något faktiskt som heter, om vi pratar om mentala aspekter, det finns något som heter björnfrossa.
Ja.
Björnfrossa är ju när man blir helt låst.
Paralyserad.
Ja, och det har ju visat sig till exempel när...
Kändisfrossa har ju samma effekt också, man blir helt låst.
Ja, det hade jag inte lönat. Men det här björnfrossa har ju egentligen drabbat till exempel ibland våldtäktsoffer, har ju då ibland folk reagerat, varför gjorde du inget motstånd?
Ja.
Men du kan alltså bli så paralyserad att du är helt oförmögen att göra någonting. Och vissa gånger räddar ju det den personens liv.
Mm.
Paradoxalt nog. Som i det här fallet med lilla pojken.
Jag tänker på motsatsen till... Eller apropå kändisfrossa och björnfrossa då. Så finns det en historia om när Emily Harris var här i Sverige. Och så hade det var någon sån här meet and greet. Någon som hade vunnit någon sån här. Skulle få träffa sin stora, stora, stora idol. Hade klätt upp sig, stod med en blomsterkvast liksom. Och skulle knacka på dörren och var väldigt nervös. Inför det här mötet. Då kommer hennes lite flummiga gitarrist. Han har varit med, de har varit med i Söndagsöppet. Och då luktar det lite rock'n'roll tobak där från logen. Så, där, så att det, han är lite så här flummig, hippie, kalifornisk kille. Så går han förbi. Så ser han den här uppsträckta mannen, jättenervösa. Så tar han honom på axeln och så säger han bara, relax man. It's only pussy. Och så bara går han vidare. Så det är väldigt roligt. Alltså, det är bara normalt. Allting är liksom... Ja, det luktar illa när hon går på toaletten också. Liksom. Det är kul. Fast samtidigt så tar du bort lite stjärnglans också. Man vill ju ha den här glamouren runt omkring folk.
Ja, men det är ju egentligen det vi har... Vi har ju ibland snöat in på just det där. Men jag kan ju tycka att det kan vara skönt ibland att ha en piedestalfilosofi. Att vissa, vissa människor vill man kanske inte ha reda på allting.
Nej.
Utan det kan vara rätt skönt att veta att de här människorna står för de här idealen. Mm. Och det är det jag är intresserad av, liksom, så att säga.
Jag har ju faktiskt... Jag förstår precis vad du menar. När Jimmy Page var med i Nyhetsmorgon. Så berättade de, ja men om en vecka kommer Jimmy Page hit, han ska dela ut pris på han skulle dela ut pris till B.B. King då. Det var innan Led Zeppelin fick priset. Och så, ja fanken vad kul, ja men jag gillar Led Zeppelin, ja men det är jättekul att Jimmy Page ska komma och sitta i våran soffa liksom. Då gick jag hem. Och då på hemvägen så tänkte jag, Hade jag fått reda på det här när jag var 16 år och lyssnade på Zeppelin 24/7, då hade jag lagt mig i fosterställning och paddlat med fötterna och liksom bara varit helt, att jag skulle få träffa Jimmy Page. Det är så stort så att det är... Då blev jag förbannad på mig själv att jag hade blivit så loj och så liksom slö i sinnet att jag inte förstod det här, att jag tog det för givet att han skulle sitta i våran soff. Så då gick jag in i 2 veckor, gick jag in för den här känslan och lyssnade på Zeppelin och liksom hela det här.
Du ville inte bli blasé helt enkelt.
Jag ville inte bli blasé. Så när han kom, då var hade jag rosor på kinden och allting. Jag brukar aldrig göra det annars, men jag hade med mig alla Zeppelin-plattor. Jag har alla Zeppelin-plattor på vinyl. Och då hade jag med mig alla skivor. Och då fick han signera allihopa också. Sådär. Det var verkligen humble, lick your boots. Ja. Så. Och han tyckte det var väldigt kul att bli omhuldad på det sättet också. Så.
Det måste vara problematiskt ibland att ha en journalistisk hatt på sig ibland när du stöter på människor som du har någon form av känslomässig koppling till.
Mm. Jo, men om man ska göra intervjuer och sådär, om man verkligen ska sitta ner med folk och så, och sen ber om en autograf, då bryter man ett förtroendekontrakt väldigt fort, för då blir man fan och stjärna efteråt. Men när man intervjuar så måste man vara ungefär på samma nivå liksom, i alla fall. De bjuder på någonting. Och, så om man sen då kommer och säger, kan inte jag få en autograf? Då blir det så här, aha, var det den relationen vi hade? Ja. Så där? Var det därför du ville intervjua mig? För att, så. Men det kanske är fånigt också. Men jag har några sådana. Rod Stewart har jag också tagit bild och hela Billy Vitten med.
Hade ni han i studion också?
Ja, söndagsöppet har det.
Vad mycket du har gjort.
Ja, jag är klar nu. Jag är färdig. Jag
Nej, det är du inte alls. Du är på väg någonstans.
He not busy being born is a busy dying.
Better to burn out than to fade away.
Ja, precis.
Men du, tillbaka till den här grundfrågan då. Jag har fått mig att tänka flera gånger, i och med att jag såg Palme, mordet här nu då, och så var det här Chibi, och att de hade liksom överlevt det här. Kunde ju ha kostat dem livet rent av. De var ju hotade till livet, blev sken.
Ja, David Isak har inte kommit långt ifrån Eritrea, måste jag säga.
Nej.
Han sitter fortfarande igår.
Och sen var då det här med Sixten Herrgård och hela den podcasten med Peter Dokumentär. Mm. Och det fick mig att tänka på, jag skulle fråga dig när du kom hit. Har du varit någon sådär när du känns såhär, wow, that was close.
Nära döden upplevelse, ja. Jag vet faktiskt inte. Jag flög ju helikopter nu i Orsa när vi spelade in Wild Kids och hängde ut genom fönstret där och skulle göra någon påannons liksom. Och då var det öppen dörr och jag höll väl i mig så här måttligt, och sen när vi kom ner då såg jag att jag inte hade haft bälte på mig. Då fick jag en sån här Sen har jag faktiskt, det var också så lite lätt, var också med flyg och göra. När vi gjorde söndagsöppet då var jag och så, jag kommer ihåg, Ola Lindholm hade en gorilla med sig i sitt program. Jag och gorillan var i Västeråstrakten och besökte någon sån här konstflygare som hade en dubbeldäckare med 2 vingar alltså, eller 4 vingar blir det. Och då tejpade vi fast oss på vingarna och var uppe i luften och flög med den här dubbeldäckaren, och han liksom gjorde lite konster och sådär. Och en vecka senare, då läste vi till, då hade han dött den här på någon flyguppvisning i England, den här flygkonstnären. Så var ju liksom...
Ja, det var också sådär, in i bilden,
men vad i helvete, satt vi på den här vingen? Tejpade liksom, band vi fast oss vid en vinge och flög upp i luften? Det är helt sjukt i huvudet egentligen. Men då var det så här, ja, visst.
Men jag hängde inte med på vad gorillan kom in i bilden.
Ja, men det var ingen riktig gorilla. Det var ju en människa i gorilladräkt. Alltså.
Ah,
ja,
visst. En sån där som gorilla.
Ola och gorillan. Mm.
Men det är de du kommer på sådär på rak arm.
Ja, precis.
Det blev aldrig den här flashen liksom.
Nej.
Nej, för det kom efteråt snarare att du var, oj.
Sen har jag inte varit med om någon sån här där man liksom... där det var hissnande känsla och att där livet har spelat revy eller något sånt där, utan det är snarare i efterhand så här, shit det där, och så får man en isande i magkänslan. Har du varit med nära döden?
Ja, alltså just den där magkänslan, det första jag kom att tänka på är ju när jag var på väg, det här var många år sedan, bodde jag i Söderhamn fortfarande och var på väg till jag skulle hålla någon form av kurs av något slag för arbetssökande och kör rakt fram på en landsväg och kommer fram till en stoppskylt. Det är en större landsväg som jag ska korsa. Och ser inte det här stoppskylten och kör alltså i 90.
Oj.
Rakt över en trafikerad större väg.
Ja, jävlar.
Ja, då stannade man bilen efter det och så bara...
Ja, men nu, jag har somnat vid ratten i 120 och vaknat också på E4-an. Vaknat vid den här brrr, vet när man kommer ut på kant brrr. Det var när jag jobbade på radion i Gävleborg. Då körde jag morgonpass där 6-9. Och sen hade jag kört det hela veckan. Och sen så skulle jag åka hem till Stockholm. Jag bodde i Stockholm då. Och då någonstans vid Tierpstrakten där så brrr, vaknade jag till. Då hade jag somnat.
Oj, oj, oj.
Det är lite farligt. Jag kan ju somna på en spik och väldigt fort. Det är en otrolig egenskap när man jobbar mycket. Men det är, jag har somnat mitt i en mening i ett gräl med en flickvän en gång. Jo, det är faktiskt jättesant. Hon heter Camilla Eriksson. Hon kan själv bekräfta om hon hör det här. Det hänt. Hon var väldigt svartsjuk på den tiden i alla fall. Och helt ogrundat såklart. Och då hade vi varit ute på krogen och kom hem och hon tyckte att jag hade dansat med någon tjej lite för mycket och började skälla och lalala. Det blev bråk liksom. Och då skulle jag säga liksom, för jag låg väl i sängen så där, och hon låg och käftade och var arg. Och då skulle jag säga ungefär som, men jag älskar ju. Då vaknade jag av att hon satt gränsle på mitt bröst och bara slog mig med öppen handflata i ansiktet så huvudet åkte fram och tillbaka. Ja, man har tufft alltså. Men det ska man nästan ha om man somnar mitt in i ett bråk. Det är väldigt arrogant. Apropå blasé.
Ja, det känns inte som du tog det riktigt på allvar.
Nej, för fan.
Men du fick ett uppvaknande. För det är väl det som är grejen med de här, varför jag vill komma in på det här med att ibland så, och det kan jag tycka är väldigt onödigt ibland, väldigt frustrerande, att varför ska man behöva vara med om sorg för att man ska uppskatta lycka? Varför ska man uppskatta livet först när man är på väg och tappa det?
Mm. Varför måste vi genomlida den här fruktansvärda vintern vi har framför oss för att vi ska uppskatta sommaren som är värdelös ändå faktiskt?
Ja, men vad är din teori om det där? Kan man inte vara glad och sen har man varit glad innan och så är man glad för att man är glad?
Det verkar ju inte så. Det verkar, alltså jag tror livet är en kamp mellan, alltså, mellan olika, alltså, det är en strid och den går aldrig jämnt upp. Den går aldrig jämnt ut liksom, utan det är för och emot och det är svart eller vitt och det är liksom hela tiden och... Det finns ju någonting, det är ju väldigt flummigt och väldigt så här, Jing och Jan heter det, va?
Jang.
Du hör ju mycket. Ja. Som ju är en väldigt sliten symbol. Så sliten så att den är löjlig nästan. Men det finns ju någonting i det där. Och i det svarta så finns en liten klick vitt och i det vita så finns en liten klick svart. Och det är väl så det funkar. Och så, jag hatar ju det. Jag tycker det är skitdrygt att det ska vara så. Jag skulle vilja ha sommar hela året och en ständig ström av pengar som kom in och ett väldigt intressant jobb hela tiden och bara gå där. Så, fan vad härligt.
Jo, men det kan ju bli på det behöver inte alltid vara nära döden grejen man upplever. Ibland kan det vara bara att du tappar nycklarna och så hittar du nycklarna igen. Då är du helt plötsligt väldigt lycklig över att du har nycklar.
Ja.
Men du gick ju inte omkring och skrattade och körde hoppsasteg för att du hade nycklar innan. Och det är ju det där med att du saknar inte kon förrän båset är tomt. Jag var med om en bizarr grej här för några år sedan. Jag åker då och då ut till Aronsborg i Bålsta. Har du hållit någon?
Nej.
Nej. De har ju ett stort konferensställe där ute med, de kan ta väldigt, väldigt stora grupper och många grupper.
Ja.
Och då hade jag åt frukost morgon, drack rätt mycket kaffe och sen sitter jag på tunnelbanan, eller vad heter det som åker ut dit?
Pendeltåget,
förlåt.
Jag trodde du alltid åkte taxi eller flög.
Ja, men det här var på pendeltågstiden.
Okej, ja.
Förlåt. Ja, och det är inget stopp på vägen ut till Bålsta.
Mm.
Och redan när jag kliver på så känner jag så här, på pendeltåget, bara, nej, det här är inte sant, jag är jättenödig nu. Mm. Du fick inte göra ettan eller tvåan.
Ja,
här var det ett stort behov.
Ja.
Och jag bara kände hur kaffet rörde runt här. Mm. Och visst kan det bli...
Man kan apropå bli så... nära döden upplevelse.
Ja, det är så. Man sitter där, nästan man gråter nästan. Ja. Man bara, kan jag bara få bo på toaletten? Så allting är bra sen. Mm. Det spelar ingen roll om jag skulle göra en dålig prestation sen där ute. Så kom jag fram till...
Du gjorde inte som killen i Björnidet, bara gav upp och bara...
Nej, nej, men jag kommer ihåg att jag ringde Anna och bara det är inte, det stannar inte. Och så kom jag ut då till Bålsta och springer upp på en kulle, precis, jag ser det här fortfarande framför mig. Och bland barr, det är massa barr.
Skojar, det ska du göra.
Och slänger av kavajen och där sker det. Mitt uppe på den kullen där då.
Oj, 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 oj.
Då förstår du hur bråttom det var.
Du var glad att inte någon ringde efter polisen alltså.
Ja, det här var ju förargelseväckande beteende.
Vad torkade
du med? Det var lite löv och sånt.
Ja, som på gamla goda tider när man fick använda löv. Ja. Och, så går det hål på den jävla löven.
Och sen då vidare bort till bilfart och med taxi till konferensen i Bålsta. Och där kom jag in då och ser ju först efteråt när jag har gjort min föreläsning där att jag har rätt mycket barr kvar på kavajryggen.
Ja.
Och jag kan tänka mig att någon bara... Det var ju bra det, man. Kavaj, man hade mycket barr.
Alltså. Men kändes det inte väldigt märkligt att komma alltså från den jordnära upplevelsen på kullen.
Upp på scenen.
Upp på scenen och få en strålkastare i ansiktet och bara hej, hej, hej!
Ja, men det hade varit ännu värre om folk från konferensen hade passerat och sagt, var det inte han som jag såg innan som satt uppe på kullen där?
Ja.
Är det han som står där nu?
Precis.
Det kanske gick det snacket.
Nu har ju du dragit upp det här.
Är det Pandoras ask?
Ja, har länge varit ett traumatiskt minne. Jag brukar vara väldigt transparent och har inte något problem att berätta om liksom.
Ja, du berättade ju när jag åkte till Nyköping.
Ja, men det här handlar om Nyhetsmorgon.
Aha.
Och bajsa på sig. Jag kan berätta om att jag har förlorat ett barn, jag kan berätta om sorg och allt det sådär, men det här har varit väldigt svårt för mig att berätta i många år, ända fram till i våras då jag berättade faktiskt i radion för första gången. Och det här utspelar sig då i Nyhetsmorgon. Och där kan också, då går man upp 3 på natten. Och kommer till jobbet vid 4. Och dricker ju kaffen och så fruktansvärt mycket. Och så sådana här tv-bufféer som man får kladdig avföring av. Det är bara skit man äter egentligen. Och så skulle Trisha Guild, designen, komma till studion. Och min mage var liksom så här. Är väldigt obra, helt enkelt. Och jag gick upp i någon reklampaus och skulle... Det var nyheter och reklam där, tror jag. Det var nog 10 minuter, en kvart i alla fall. Skulle gå på toaletten och på vägen till toaletten så tänkte jag, ja men jag släpper lite på trycket här. Och det var inte alls något släppa på tryck, utan det bara rasslade till, så hade jag släppt ett lass i kalsongerna, helt enkelt. Och det är ju inte så jävla lustigt då, för det är kontrollrum och studio. Och jag gick in på toaletten där. Och då vet jag, liksom, var jag tvungen att ta med kalsongerna och gömma dem. Men då vet man att det här är mina...
Gömma dem?
Ja, vad ska jag göra med dem då? Jag kan ju inte ha dem på mig. Det ligger ju alldeles för mycket guck där.
Jag är med dig, men slänga dem kanske?
Ja, men, ja, precis. Gömma, men jag kan ju inte slänga dem. För mina arbetskamrater kommer ju gå där. Och ser de att, fan, det ligger ett par kalsonger. Vem är det som har, vem ser det här? Så jag måste ju linda in dem i papper. Och grävde ner dem underst i den här papperskorgen som var. Och sen så täppte jag igen, stoppade så mycket tvinnade handdukar mellan skinkorna liksom, för att täppa igen hålet liksom, så att det inte skulle hända igen. Och sen gick ut och satt mig i soffan och så var Trisha Guild där och bara, yes, hello, so what's your favorite color then? Det var så märklig upplevelse. Man tänkte så här, tänk om ni vet, alla som tittar, och Trisha Guild och allting. Här sitter jag med pappershanddukar mellan skinkorna och är inte så kaxig egentligen. Alltså.
Men är det sånt som är bra för att man ska liksom få kontrasterna? Vi pratar ju om GKs och konstutställningar. Att prata med en världsstjärna samtidigt som du själv har pappershanddukar innanför skinkorna.
Ja, det, nej, men det hänger inte ihop med det här att livet är en ständig kamp. Alltså du får inte bara strålkasta ljuset, utan du får det där andra också på köpet. Liksom. Och du får sätta dig på någon kulle i Bålsta med barr i stjärten. Och sen får du casha in folkets jubel. Men hela tiden folkets jubel, det finns inte.
samtidigt är det ju de där sakerna som blir de roliga historierna. Det har ju vi konstaterat genom alla de här avsnittet att alla våra roliga historier som förhoppningsvis många och många har intygat att de tycker det är roligt att lyssna på har ju inte kanske just då varit det roligaste man har varit med om.
Nej.
Men det blir en rolig historia när man får distans till det.
Precis.
Och en del har ju distans väldigt snabbt till saker och ting.
En del har bara distans också, faktiskt. Ja. Men det kan ju vara ett sätt att försvara sig. Jag kan tycka ibland att jag har väldigt mycket distans till saker och ting.
Ja, men det har jag. Det upplever jag också.
Och det är ju också ett försvar. För att när man inte har distans till saker och ting, då tar man ju saker på väldigt stort allvar. Och då blir fallet mycket högre. Och det blir mycket prestige i det hela också.
Mm.
Så, men om du hela tiden har distans till saker och ting, då kan du alltid gå runt och säga, oh, nej, men å ena sidan och å andra sidan, ja, det där struntar jag. Men det är kul att göra. Så där, men tar man det, det här är dead serious för mig. Då blir ju risken, om du misslyckas, att det gör så jädra ont.
Mm.
Så då är det bättre att ha distans helt enkelt.
Och det dyker ju upp sådana här moment liksom på daglig basis där man faktiskt får möjlighet att träna på det här då. Jag tänker bara på det när jag sitter på bion där, så sitter en kille snett framför mig och 3-4 gånger under tiden så fipplar han med sin mobil. Och det lyser ju upp i en biosalong väldigt mycket. Och det tänker man kanske inte på själv när man sitter där och knappar. Och bakom mig så sitter en man som är uppenbar socialdemokrat.
Mm.
Och som så fort det är någon som inte, något som inte stämmer överens med, eller så någon som kritiserar Palme under dokumentären, då hör man det stämmer.
Ja.
Så där, deltar väldigt aktivt, som att han sitter hemma i soffan.
Ja. Det där är en fruktansvärd biokultur som har kommit senaste när man är så gammal som man säger, senaste 20 åren. Nej, men jag tror att det är 10-15 år när folk bara skrika och föra oväsen på biografer. På helgerna går det inte att gå på bio. Då kommer ju folk från de här förortsmänniskorna, man blir tokig, de kommer in och de har ingen bio där ute. Nej, men det är ett sånt jädra liv i salongerna så att det går liksom inte att kolla. Och jag är ju sån där som knyter näven i fickan också. Och sen går med den där ilskan.
Du säger inte till.
Nej, den här cancerframkallande ilskan. Jag vet inte var man ska härbärgera den. Min tjej, Therese, hon är jävligt bra. Hon säger till vem fanken som helst om det är fel. Så bara, right in their face. Och jag står lite skrapa med foten och tittar ner i backen. Och bara, bra, 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 bra.
Men det, ibland är det så, de där tillfällena vi pratar om det, att det är ibland bra träning att man får då antingen säga till eller försöka träna på släppare.
Mm.
Att inte då låta det få ta upp för mycket av ens energi.
Men där, jag har faktiskt skrivit en krönika om just det där. Där är ju Twitter fantastiskt bra. Alltså det,
du får en ventilation, du kan ventilera.
Exakt, jajamän. Exakt så. Och det här vardagliga, tråkiga eller det som är irriterande, det kan du lyfta upp till någonting.
Oh ja.
Eller du kan få det som en ventil. Jag har ett fantastiskt exempel, för jag tankade bilen full med bensin, fast det egentligen var en dieselbil. Och det är helt obegripligt, för jag har haft den här bilen i 3 år och tankat diesel varje gång. Och så helt plötsligt en morgon skulle till Funäsdalen. Bilen är fullpackad, du vet, skidor, allting. Och en 9-årig unge som också är liksom så här, som vill åka iväg. Och så sätter jag mig och ska vrida om startning. Så bara, nej, men vänta nu, Olsson, var det bensin du hällde i där? Det ska ju vara diesel. Så jag vred inte om startnyckeln, så gick jag in på macken. Jag har gjort så här, och hon garvade och tyckte att jag var ett arsel. Det tyckte jag också, fruktansvärt klantigt. Men så, ja, men Toyota som ligger här borta, gå dit. Och då är det en stor Toyota-verkstad. De säljer bilar och allting sånt där. Den ligger, ja, säg att den ligger 30 meter från bensinpumpen där jag står. Och så är det någon totalt likgiltig död människa som står, som kommer fram. Du vet, det är katastrof, jag står där borta. Jag kunde peka på bilen. Jag tankar bilen fel, det är på väg till Funäsdalen. Så säger, nej, det kan inte hjälpa.
Inte,
men ni har ju en sån här sug. Jag vet att ni har, så ni kan suga ur bensinen och så kan jag hälla i det. Ja, det har vi, men nej, men vi har fullt i verkstaden. Vi håller på att byta till sommardäck nu. Det var i april. Så man bara känner, ska du byta sommar, ditt nödläge här liksom. Och då säger jag, men om jag tar en hyrbil då, och så får ni ha bilen här hela veckan, kan ni göra det när ni har tid liksom sådär.
Mm.
Nej, Toyota, jag kommer aldrig. Och jag blir så här, men vad ska jag göra då? Jag står ju där, jag kan inte vrida om startnyckeln. Jag vet inte, jag får fixa bärgning. Jaha, du vet, så fick jag gå tillbaks till och enormt
och du kokar nu.
Ja, faktiskt. Och då var ju Twitter en fantastisk... Jag använde varenda 140 140 tecken till att spy ut min ilska över dels hela Toyota som företag, som fenomen, som sekt, och den här mannen som står med döda ögon och helt likgiltig inför ett nödläge. Och då ringde två radiostationer upp, så jag fick fortsätta att spy galla över Toyota, och jag fortsätter nu också, och jag har skrivit en krönika om det nu också. Jag ska dra ner de där jävlarna i smutsen.
Nu vill jag ju försvara Toyota lite. Jag tror inte han var en bra representant för.
Nej. Men har du tänk på det spelar roll vilken man sätter man ett pulstryne längst fram i ett företag och som ska bemöta kunder, då blir det så där.
Men här ser du fördelen med ditt kändiskap, att då får ju du en ventilation för det här. Det här har jag faktiskt skrivit om i min nya bok också, att det kan vara bra att ha de här sociala medierna som ett sätt att ventilera. Ja. Men du då, som har en sån människor som följer dig, du kan ju verkligen göra din röst hörd på ett sätt. Och det tyckte jag att journalisterna som kom hem från Etiopien beskrev så bra, att där sitter det fångar som inte har Facebook, som inte har Twitter, som inte har någon möjlighet att berätta om hur det här är. Så det är också ett sätt vi är lyckligt lottade
precis.
På.
Precis, men man kan använda Twitter, även om man inte har de... Jag hade varit nöjd också med de där 140 tecknen bara för att spy galla över vad jag hade varit med om.
Med en följare?
Ja, men precis.
Om det hade varit din tjej då, den enda som följer dig.
Om hon hade retweetat och hon hade 500 000 förföljare. Nej, men du vet, det är skönt att ha den där.
Oh ja.
Däremot så tycker jag att det tar väldigt mycket tid av mig att sitta och titta på Twitter och hänga med och kolla. Det har jag också skrivit om, de här stora tänkarna, filosoferna och de som verkligen har förändrat världen. Om de hade haft tillgång till dagens sociala medier och mobiltelefoner och sådär, då vet det fanken om de skulle ge sig själv tiden att... om Darwin på Galapagosöarna, om han hade haft en mobiltelefon där, skulle han då ta sig tiden att sätta ihop de här iakttagelserna som han hade gjort till relevanta fakta? Eller skulle han liksom gå in och
han hade på
140 tecken kan säga, vet du, de här arterna här, de är lite olika på olika öar här.
Han hade ju definitivt instagrammat en hel del.
Ja. Det där långsamma tänket kan jag sakna ibland faktiskt.
Men tillbaka till din bensinmiss där.
Ja.
Varför gör man så där då och då? Ja, det har ju visat sig ibland att om man till exempel byter jobb och sen har du har kört i samma jobb, samma väg, du vet, i många år och så byter du jobb. Så fort du inte tänker på vad du gör så går ju autopiloten igång och helt plötsligt så kan du vara på ditt gamla jobb och så undrar man, vad hände? Hur tog jag mig dit? Jag tror samma sak skedde dig där. Din förra bil hade antagligen bensin. Eller hur var det? Diesel eller bensin? Skitsamma.
Ja.
Och då när inte du tänker på vad du gör så finns det en autopilot, gamla
ja, det normala är
program
ju bensin.
Som spelar.
Ja, jo, precis. Jo, det är väl gamla program helt enkelt. Så där. Jag var väldigt glömsk som barn. Eller jag vet inte, men kanske som barn är mest. Jag glömde nycklarna och sådär. Och det har jag otroligt så här. Varje gång jag går ut så har jag nycklarna med. Och tänker jag inte det, då är de ju kvar hemma.
Så du måste medvetandegöra hela tiden?
Jag har tre grejer som jag... Det är nycklar, mobiltelefon och plånbok. Det är liksom pass, pengar, piljett och p-piller. Det är liksom bocka av dem där hela tiden när man går ut.
Jag tycker att vårt samtal här är så spännande och jag har en liten tankegång kring det här med
jag hoppas att de som lyssnar också tycker
jag. Ja, men alltså jag tror att det här är lite, det är lite kul där. Du har ju delat med dig av väldigt intima grejer. Vi har pratat om nära döden och ibland kommer man ju nära livet också.
Ja.
Och det är när man något som har blivit genomgående tema är att vi berättar om när vi gör bort oss ibland när det blir fel och sådär. Och när du berättade innan att du hade varit i Öysta så kommer jag att tänka på faktiskt när jag var i Ystad för något år sedan och skulle prata. Jag skulle ha två föredrag i Ystad och en kund hade berättat när det handlar om vinnarskalle. Det här var innan jag hade skrivit den boken. Det handlar om vinnarskalle och sådär. Så det är viktigt att du nämner det. Vilket jag också gör. Och jag säger det. Vinnarskalle! Alltså det kommer upp väldigt ofta.
Till de här svinfarmarna i Ystad.
Nej.
Det här var, inte vad det var.
Det här var någon bank, aj, tror jag.
Vinnarskalle, vad fan.
Jag hade kavaj.
Ja, ni kavaj, den är jävla. lita inte på någon.
Och jag säger då vinnarskalle ett antal gånger. Till slut så säger jag, när jag känner så här, nu har jag sagt det för mycket, men jag säger en gång till så det inte blir någon repressalier på det här att du kommer inte in på vinnarskalle. Vinnarskalle! Och så efteråt så säger ju kunden så här att, ja, bra det här. Vi tyckte att du nämnde vinnarskalle rätt mycket. Jag bara, men det handlar om det. Nej, nej, det här handlar inte om vinnarskalle, det här är föredraget alltså. Då hade jag blandat ihop de här två. Ah. Och det hade varit det innan, där hade jag inte sagt det en gång. Ah. Så att det blev så där.
Fick en vallning då? Genom
ja, då blev det sådär så. Nära livet upplevelse. Ah. Man känner att det är det här som det ingår. Mm. Ibland blir det som det blir, va?
Ja.
Och det är, man ska aldrig vika ner sig.
Ja. Nej, men det var Ystad som inte ville ha vinnarskalle då. Men du hade fattat. Jag sa ju det, de fattar inte. De har ju ingen intresse av vinnarskalle där. De ska ju bara hålla på med sina svin.
Det var i det läget jag kom och tänkte så här. Det är kväll i min lilla stad. Alltså musik kan få en att få distans till livet.
Ja.
Om du får önska en låt här nu, vilken önskar du? Medan du tänker,
ja,
så vill jag spela en låt som jag, ofta tänker på. Jag har ju en Springsteen t-shirt här på mig. Som jag ofta tänker på när jag gör saker och ting. När jag ska till gymmet eller när man... det är mycket att göra ibland. Så tänker jag ofta på Springsteens The Price You Pay.
Mm.
Och här kommer en liten snutt ur den låten. Visst är det så? Det är ett pris att betala ibland för saker och ting.
Du, jag brukar säga att alla får gå till kassan och betala. Det gäller vad man än gör egentligen. Så att är man taskig, är man liksom, gör man bort sig eller någonting sånt där, så ja, det är bara att du får gå passera kassan och betala. Om du gör det som gammal, ung eller på en gång. Så att det är bara att se till att... att hålla sig i skinnet.
Ja, men inte, jag tänker inte på någon form av domedag att man skulle kunna räkna upp det här, utan jag är ju ateist som du kanske vet.
Ja.
Så att, jag vet inte vad du är.
Ja,
agnostiker eller någonting i den stilen. Ja, skitsamma. Vi ska inte prata religion här. Eller icke-religion. Det är ju att få det tillbaka lite grann.
Mm.
Och gör man ingenting i livet så finns det ett pris att betala för det också. Mm. Men ställer man sig upp som Olof Palme och står upp för saker och ting så liksom... Då får man fiender och alltså, vad man än gör så har ju folk en åsikt om det kanske.
Jag har en låt nu som jag har återuppväckt. Jag läste Steve Jobs dokumentär eller biografin där.
Mm.
Eller lyssna på den faktiskt. Och i slutet där, så han hade ju Dylan som, han älskar ju Dylan.
Gjorde han det?
Ja, överallt annat.
Ja.
Släppte till och med en Dylan-box digitalt på iTunes.
Oj.
Han jobbar jättemycket för att få in Dylan på iTunes. Det var så här svårt, men till slut så gick det.
Han finns ju på Spotify nu.
Ja, just det. Ja. Jo, jag vet. Men då, It's All Right, Ma. Pointed threads of deep luck with scorn. The suicide remarks are torn. And the fool's gold mouthpiece, a hollow horn. Plays wasted words. Proves to warn that he not busy being born. Is a busy dying. Och vet du varför jag vill höra den här?
Nej.
För att han säger he's not busy being born is a busy dying.
Ja.
Och jag ligger precis i ett sånt här läge där jag måste känna att jag måste förnya mig på något vis. Jag kan inte hålla på. Jag måste hitta på något så att jag inte... Jag skulle kunna gå i den här trallen nu och försvara mina positioner och vänta på döden. Mm. Men jag känner att nej, men Olsson, det är för tidigt för fanken.
Där tillbaka till Filip och Fredrik, det är en av deras podcastavsnitt, du berättar om Larry Bird. Vet du vem det är?
Mm.
Ja, Larry Bird, den här basketspelaren. Han hade ju en grej som han, inför varje ny säsong så skulle han komma på ett nytt move, berättade Fredrik. Och tyckte jag var lite inspirerande också. Att han hade en grej, varje sommar tränade han in någonting till nästa säsong för att han skulle ha något nytt sådär grepp att komma med. Och det tror jag väl är väl en grej sådär som gör att man håller sig vass, va? Och liksom vässar sågen så att säga.
Mm.
Men
det, han hade en fördel då, för att han visste vad han skulle göra och han skulle dyka upp på matcherna, han hade en ordinarie plats i laget. Och då är det lättare att träna inför någonting också.
Ja.
Om man skulle säga så här, du ska sluta spela basket nästa säsong. Lycka till. Då är det svårare att träna, då kan han stå där och ha tränat in något nytt och så bara, men det har ingen nytta av där just.
Det har handlat om nära döden ikväll eller idag, kära lyssnare.
I love it.
En kompis till mig var med om en grej i Stockholm alldeles nyligen, eller för några månader sedan. Han var inne på 7-Eleven och helt plötsligt så står ett äldre par framför honom och kvinnan i fråga faller ihop. Hon får någon form av hjärtstillestånd. Mm. Varpå Fredrik då slänger sig över. Först kollar man, finns det någon läkare?
Och det här är inte Fredrik Wikingsson? Eller
nej, en kompis Fredrik. Och börjar köra mun-mot-mun-metoden. Mm. Och
vad modigt med en vilt främmande människa.
Ja, det är skickligt tycker jag. Och till slut så vaknar hon upp. Och då visar det sig att
har fått herpes. Gammet! Galopperande herpes fick han. Ett minne för livet.
Jag armarna ut här. Alltså. Vi kan aldrig hålla oss till. Nej. I alla fall så visar det sig att om du ska göra hjärtpumpning, vad kallar man det för när man gör hjärtmassage?
Hjärtmassage, ja.
Så ska du nynna på låten, av den här låten först. Vi kan spela den. Det här är alltså Stayin' Alive. Stayin' Alive, Stayin' Alive. Den rytmen är alltså...
Men när ska man trycka?
Ja, men du, i varje rytm här. Ding, ding, ding.
Jaha, det är inte sån här... Ding.
Bodo! Nej, inte...
Bodo!
Det är inte Pulp Fiction här när du ska in med...
Ja, men jag tror man ska slå stenhårt.
Ja, så den, ja, men här pratar jag om det här med att få igång rytmen då. Ja. Då ska du trycka i samma rytm som låten Stayin' Alive.
Jaha.
Det kan vara bra. Ja. Man vet aldrig om man får nytta av det.
Born to be alive, skulle den funka också?
Det blir för långsamt. Då blir det väldigt långsamt.
Fine, trycker man på utan helskott.
Vi håller oss till
Born. Ja, men jag har faktiskt varit med om, det är kul när man pratar så här, för det väcker en massa minnen till liv. Jag har ju varit med om när en människa har dött.
Har du det?
Ja, jag var hemsamarit som ung och frisk. Och då hade man en hel korridor med 20 tanter och gubbar som man skulle upp till frukost. Och frukosten började ett visst tid, så var järnet från 7 liksom. Och den här tanten var lite jobbig och dryg och hon var lite långsam. Och man, du vet, kom igen nu!
Ja.
Så. Och, så jag satte upp henne på sängen, reste upp henne och så gick vi in på toaletten och så stod jag och borstade hennes tänder. Hon satt på toaletten och jag stod vid...
Jaha, borstade henne, löst tänder.
Jag tänkte precis, hur gick det till? Jo, hon hade löst tänder, precis. Så jag stod några meter ifrån och borstade hennes tänder. Och så hör jag hur hon liksom börjar rossla. Hon sitter ju naken där på toaletten. Sådär. Så ser jag hur hon börjar himla med ögonen. Så går jag fram till henne och slår henne så här på kinden. Och då vaknade pigg någon till liksom, så här, ja, men hon var väl bara trött, tänkte jag. Så står jag och fortsätter borsta tänderna. Så blir jag ensam i rummet. Det var så tydligt. Det var så,
du känner det?
Det var så löjligt påtagligt. Så att det liksom, jag blev ensam i rummet. Och så vände jag mig om och då liksom har hon nickat till så här helt. Och det, hon sover inte. Det var, wow. Vi var en själ mindre på toaletten där. Då fick man ju ringa och sjuksköterskan kom och död förklarades och allt sånt där. Så hon dog, det var så ovärdig död också. Naken på toaletten när det står någon annan och borstar ens tänder. Det, så vill man ju inte kanske gå bort. Det finns ju värre sätt naturligtvis. Men det var väldigt så här, sömnen eller någonting istället.
Men fick det dig att omvärdera ditt liv på något vis?
Ja, men livet överhuvudtaget. Du pratade om vad man hade för tro och lite sånt där. Att det finns någonting där. Den här filmen 21 grams handlar väl om att själen väger 21 gram. Det finns något så här att när man dör så blir man 21 gram lättare. Men då säger man att det är själen som har lämnat kroppen. Men det där tror jag vetenskapen har sagt att nej, det är helt andra faktorer. Det är att de är luften i lungorna på något vis. Så här. Men att det finns någonting i den här molekylsammansättningen som är du och som är jag, det är det som också, atomerna försvinner ju inte. Men sammansättningen av atomerna som bildar, de försvinner. Och det, jag vet, det är fanken alltså. Det var väldigt tydligt det där att jag blev ensam. Jag såg det inte ens. Så att det finns någonting, någon kraft eller vad säger. Sen tror jag en vit gubbe uppe i rymden som sitter på ett moln och bestämmer, det kan vi väl släppa sen gammalt.
Vad tycker du om den här timmen vi har haft? Inte en timme riktigt, men nästan.
Ja, nej, men det var trevligt. Jag tror att vi...
Det är varmt här inne.
Ja, det är väldigt varmt här inne. Men vi är någonting på spåren här.
Ja.
En grej som vi ska prata om, som vi lovade varandra efter första, det är ju barnlöshet.
Det får vi ta i nästa ämne. Det pratar jag gärna om, men i nästa ämne. För nu skulle jag ju... Eller vill du prata om det idag?
Nej.
Nej. Vi gör det som en cliffhanger.
Exakt.
Vi kommer prata om det bland annat nästa gång. Mm. Men... Twitter. Jag vill bara veta, ja, vem, om du fick välja 2-3 personer som tycker, följ de här personerna. Har du några favorit twittrare eller vad säger man?
Jag är rätt trött på att följa andra just nu faktiskt. Jan Gradvall tycker jag.
Mm.
Det tycker jag är bra. Det kommer alltid, han skickar alltid länkar och lite så här sköna bra grejer. Gradvall.
Bra.
Du då?
Det är ju, jag följer rätt många. Jag tycker det är många som är roliga. Sigge är kul, Sigge Eklund.
Oh.
Ett Sigge har ju han. Vikingsson tycker jag skickar många bra länkar och lite sånt där. Men det finns många som jag tycker är roliga att följa.
Mm.
Men avslutningsvis här då. What kind of, om du fick säga att någon ska åka till Stockholm i helgen. Och så ska de göra något trevligt, kanske gå ut och käka eller sådär.
Mm.
Vart ska de gå då?
Jag tycker alltid Sturehof, eller så kan man gå på, om man får bord på Teatergrillen, tycker jag. Men i Göteborg, där ska man gå på Dorsia, har jag förstått. Ett litet sådär, ett nytt ställe, men det ser ut som en bedagad gammal bordell.
Mm.
Och det är jättebra. Och Post kan man också gå på med behållning faktiskt, det nya hotellet.
Har du varit på Canton House
i Göteborg?
Nej. Åh, oh, vad bra.
Är det dumplings där, eller?
Ja, det är en kinesisk restaurang. Jag tar alltid, vad heter de där, Pekingdacken på Canton House.
Pekinganka, som vi säger.
Ja, just det. Malmö. Där har ett bra tips. Nästa gång det är i Malmö.
Ja.
Lemongrass. Har du varit på Lemongrass?
Nej, ligger det vid Lilla Torg, eller?
Ja, närheten där. Ja. Fantastiskt ställe. Gå och åk till Lemongrass. Och
om jag är i Ystad någon mer gång så kan jag åka förbi Lemongrass på...
Ja, det tycker
om jag.
Och sen du, Gävle då? Vad säger du om Gävle?
Oh, jag vet inte. Matildas tror jag.
Jaha. Mm. Har du varit där?
Ja, det var där förra året. Gävle är ju sådär. Det finns ju bara en eller kanske två krogar som har bra mat. Och sen är det liksom... Det ligger i BNS-bältet i Sverige.
Biff och bea.
Gävle, ja, precis. Och det ska vara mycket stora portioner. Och det ska vara billigt. Och så ska du ha bea på. Du vet, när den här franska matkulturen kom till Gävle. Du vet, när man fick... två korslagda sparris på en liten såsbädd.
Mm.
Du vet, folk var helt tokiga. Men vad är det här? Jag ska betala 200 spänn för de här jävla sparris. Det var helt galna. Och jag ville bara äta. Det byggde på att man skulle äta 4-5 rätter.
Mm.
Jag ville bara ha en rätt och jag ska bli mätt. Hur svårt kan det vara? Det var jävligt mycket bea. Så att den här slog ju inte alls väl ut. Alltså, franska matkulturen.
Jag har en i Sundsvall så finns det ju tydligen en sushi som jag inte kommer ihåg namnet på nu, och därför får jag spara den till nästa tillfälle.
Nästa barnlöshet, nästa podcast.
Ja.
Spännande.
Plus att jag ska berätta om när jag var på Ericsson samtidigt, jag höll ett föredrag för assistenter på Ericsson samtidigt som den här vulkanen blåste liv.
Eyjafjallajökull
eller vad det heter. Ja. Och vad som hände då.
Personliga assistenter på Ericsson. Ja, det är kul.
Ja. Mm. Hörrni, tack ska ni ha för den här gången.
Ja, tack Adam som har rattat och suttit bakom spakarna.
Och om du får säga någonting till Filip ifall han lyssnar nu då.
Men nu har vi hållit på att sluta väldigt, 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 väldigt
ja,
länge.
Ja, men
här.
Vad
ska vi
säger
inte bara
du då?
Säga, hej då!
Ha det bra! Hej då! You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working.